för att sjunga alltså. God morgon, det här är Radio Nacka 99,9, onsdagen den 31 mars 2004. Lasse Lundberg heter jag och vi har 4,6 grader utanför fönstret. Jag har inte dragit upp rullgardinen än. Jag vet inte, solen lyser rakt på rullgardinen. Ska man vänta lite? Ja, jag ska vänta lite med att dra upp rullgardinen för att det blir så mycket sol. Ja. Så allvarligt är det inte. God morgon! Tack vare Sveriges neutralitet så kommer nu Electrolux att flytta jobb till Ungern. Och så får vi sälja JAS istället. Mm. I Storbritannien så har man lyckats stoppa ett större terrorattentat innan det skedde. Samma sak på Filippinerna. Och CNN går neråt i tittarsiffror. Och Persson tycker man ska beskatta höginkomsttagare. Det är väl ingen nyhet? Jo, han tycker man ska göra det i Estland och i Polen. Ja, det är några av nyheterna. Och så har vi en underbart vacker sol här också. Som jag har inte kollat än om det kommer att vara hela dagen. Men det kommer det säkert. Och dessutom ska vi då gå vidare i Lars Westmans bok Exet och Saltsjöbaden. Så att, ja, det är ett späckat program som helst. Nu ska jag kolla om... jo, vi hörs också på internet. Man kan gå till radiolars.com och lyssna på denna sändning på internet. Och annars är det FM 99,9 Radio Nacka. Klockan är därför att det är ju så här att det är så konstigt med det tekniska. Som jag berättade i vanliga fall när jag sänder så brukar jag ligga 1 minut och 10 sekunder före eller efter hur man vill. Det brukar vara en fördröjning. Så därför har jag ställt fram min klocka en minut så att jag, när jag ser vad tiden är så säger det liksom en minut för tidigt. Och så när du väl kommer ut i sändning så stämmer det. Ja. Och igår så låg internetsändningen 2 minuter efter. Jag fattar ingenting. Men nu är den tillbaka på 1 minut både på internet och på FM. Så att nu när min klocka här pekar på 07:40:12 så är det egentligen klockan 07:05:25 ungefär på morgonen. Nej, kanske bäst att kolla det här flödet. Jag tar lite koll här, ska vi se. Okej, då ska vi se här.
Och 10,
ja. Och sen då? Gäller det att koncentrera sig.
År 2004. Mm. 7, 4 och 20.
Ja, just det. Vi tar en gång till. Och hur?
7, 4 och 30.
Sådär, så bara lägga på minut och 10 sekunder så stämmer tiden för er. Om man vill då så kan man ringa hit till Radio Nacka 716-4417. God morgon. Thank you. fungerar, det hörs. Tyvärr har vi lite av den här distorsionen kvar fortfarande sen det blev någon omändring med datorn. Jag vet inte riktigt varför. I alla fall. Det var en snabb titt på nyheterna. Jag ska gå igenom lite noggrannare senare. Men jag ska ta och kolla vad det blir för väder idag också. Jag undrar vad det blir. Alltså. Det är spännande här. Borta i Amerika så kommer det nog bli så att Condoleezza Rice, National Security Advisor, kommer att vittna offentligt också i den här utredningen och inte bara icke-offentligt. Och mer lite lokalt så här, om man nu tar Saltsjöbanan rakt västerut och lite nord och norrut, så hamnar man vid Slussken. Och det senaste i det här idén om hur Slussen ska byggas om är att kanske blir gamla Slussen kvar, meddelar Dagens Nyheter. Det är länsstyrelsen som säger sitt ord i leken och säger att man kanske ska ha kvar den där. Och jag måste säga att jag skulle nog rösta för att ha gamla Slussen kvar. Det är i alla fall ett minne. Nu är Slussen så extremt ful. Och som jag berättade tidigare, det är en fantastisk trafikapparat. Men Slussen är ju fantastisk på ett annat sätt också. Det är ju, som jag sa förut, det är väl norra Europas enda urinoar med inbyggd järnvägsstation också. Det är fantastiskt. Men, det kom ingen musik på det. Där kom det. Ja, han blev lite chockad när jag stod kort och sa. Men den är ju historisk. Den kom till på 30-talet och fantastiskt att de bara kunde liksom, kan man inte behålla liksom utseendet och bara göra på något sätt fräschare. Inte vet jag, måla om eller nya färger och få bort stanken och liksom på något sätt göra det lite någonting trevligare. Klart det här bullret som blir med de här väggarna och ljudet som ekar igenom, det kommer ju att finnas kvar om man inte gör någon form av ombyggnad. Och det kanske man skulle kunna göra, lite vinklade väggar och sånt här så att inte ljudet ekar fram och tillbaka och förstärks. Men annars fungerar väl Slussen som trafikapparat, gör den inte det? Jag har inte fattat riktigt vad som är problemet. Ett problem är naturligtvis det här med tunnelbanestationen Slussen, att perrongerna är lite för smala och det blir lite för mycket trafik där för att det ska vara säkert. Och det här med att flera olika tågslag möts, så det, där finns det väl lite problem. Men när det gäller vägarna och busstrafiken ovanpå och sånt där, så ja, jag vet, tycker att Slussen funkar. Men vad vet jag, jag bara åker där ibland. Ja, jag berättade att Göran Persson tycker att man ska beskatta höginkomsttagare, som inte är någon nyhet, men det är så här att i maj när vi får en hel del nya medlemmar i Europeiska unionen, så kommer det innebära att Sveriges alldeles speciella skattesystem kommer att sticka ut som en öm tumme jämfört med alla andra skattesystem. Och det är klart, plötsligt blir svenska politiker populära. Jag tänker så här, andra politiker i Europa måste ju verkligen se med avund på liksom Göran Persson och Ringholm, Bosse, och tycka att måste se upp till dem och tycka att de var bra. Kan inte Sveriges skattesystem få inflytande även här när vi går nu ihop? Så att de är väl nog högt skattade, de här svenska politikerna, som har någonting att ge politikerna nere i Europa kanske. Jag vet inte om det funkar så. Men i vilket fall så innebär ju EU naturligtvis att en harmonisering blir enormt viktig vad det gäller hela skattesystemet. Och det återstår väl att se vad som händer med det. För att de höga skatterna är ju rent krassa i den politiska apparaten. Man kan prata om ideologi och politik och sånt här. Men i många delar är det ju faktiskt rent krassa med pengarna det handlar om. Inte totalt, men en viktig del. Så det är ju faktiskt till stor del via skattesystemet som den politiska styrningen rent praktiskt finns. Först ta pengarna och sen bestämma vad de ska gå till, helt enkelt. Lite sådär. Så att det där är en ganska stor fråga, och då kan man prata lite om möjligt systemskifte för Sverige i framtiden. CNN, det största amerikanska kabel-tv-bolaget, har varit under många år. Han har ju faktiskt droppat ganska ordentligt och fått stor konkurrens av Fox TV till exempel. Och jag kan också nämna att det CNN vi ser här i Europa är inte exakt samma som finns i USA. De har olika kanaler och mycket av nyheterna är de samma inslagen, men det är en del som skiljer. Närmast, ja, den hela reklam som går i USA som inte sänds här, utan man kör såna här trailers istället för sinnen. Och sen är det en del program som går oftare här i Europa som inte sänds så mycket däröver. Sen är det, tidigare var det också ett klipp, jag har inte CNN nu, men tidigare så var det så att man blandade den europeiska CNN mellan de två kanaler som finns för USA, nämligen CNN Headline News som är en varje halvtimme telegramnyheter, och det är CNN som är mer av en tv-kanal, man brukar hoppa däremellan. Ett av de bästa programmen som jag kan rekommendera på CNN, det är väl egentligen Larry King, för han har en intressant intervjustil där han... så att säga, ger väldigt mycket till någon som blir intervjuad. Han låter dem, han låter dem liksom ha hela utrymmet för sig själva där och berätta. Han ställer lite snälla frågor och ibland när de undviker det genom röker. Och så kanske han ger en andra fråga, men sen håller han inte på och pressar och grejer. Och han är ganska snäll som intervjuare. Och det innebär att han kan få vem som helst dit. Alltså Larry King, han är nog ett av de bästa på att kunna följa upp när det händer någonting i USA, vet jag, så... var det väldigt stor sannolikhet att man skulle få se de viktigaste nyckelpersonerna på Larry King. För just genom att han är så snäll och låter dem säga vad de vill, så kan han få vem som helst att komma dit. Och det är vissa som tycker att det är för journalistik och bara meka med. Men jag måste säga att då får man ju liksom en dag så får man höra en persons åsikter, okej? Okay? Och sen nästa dag får man höra en annan persons åsikter om, som kanske är motsatta. Så jag tycker det är ändå en bra form av journalistik, för att om man börjar... som Bill O'Reilly på Fox, som ni kanske har sett på TV8, om man börjar med att man inte ska släppa igenom några lögner eller konstigheter, så verkar det väldigt nobelt och fint. Det här ska vi inte tillåta några rökridåer och undanflykter. Men det är klart att problem nummer ett är att då får man inga. Bill O'Reilly brukar väldigt svårt att få folk att komma till hans intervjuer. Så han lyckas få några stackars desperata eller några som inte bryr sig eller sådär. Men och det innebär att de är inte så intressanta, de intervjuerna. De är inte så aktuella i tiden för det första. Och sen får han inte dit folk, och sen blir liksom ordkrig. Så att jag skulle nog vilja säga att man kan nog låta folk få bedöma lite själva i så fall, och låta tittarna avgöra lite mer. Och en tv-kanal i USA som har gått ännu längre i den här formen av journalistik, det är C-SPAN. Så där största delen av programmen är det inte ens finns någon journalist som babblar eller klipper eller redigerar. Speciellt för C-SPAN är att det förekommer så gott som inga klipp. Och då menar jag inte det här med att man klipper med olika kameror, utan det här i tiden att man redigerar bort vissa delar. Det gör du inte på Larry King heller, för det är direkt sent. Utom eller på helgerna när artist-tjafset står inspelat. Men jag tror inte det klipps då heller i och för sig. Men CNN har inga klipp, utom undantag och något tekniskt mankemang. Och mycket avgår direkt dessutom. Och man bara fotograferar av händelser rakt av. Och det är mycket, det kan vara kongress... förhör, utskottsförhör, och det kan vara som nu när Condoleezza Rice ska dit till exempel, om det blir offentligt, och det kan vara sådana think tanks som har seminarier, det är väldigt intressant där, just kongressförhör, utskottsförhör och think tanks, där får man de intressantaste sakerna. Det är presskonferenser rakt upp och ner, och det är författare som presenterar sina böcker, som de håller anförande och tar emot frågor sen, och så är det dessutom direktsändningar från senaten och kongresshuset och sådär, kongressen, och de är faktiskt inte lika intressanta, tycker jag, därför att då är det ingen sån här tvåvägskommunikation på samma sätt, och då är det inte att funderingar läggs ut och man tänker högt, utan då är det mera, lite mera politiska idéer som liksom pushas ut och pushas fram. Så de är egentligen minst intressanta. Men C-SPAN kan jag rekommendera. Det finns som tv-kanaler i USA. Och är man här i Sverige så kan man se alla tre kanalerna och lyssna på radiostationen på internet. Och inte nog att man kan kolla de här tre tv-kanalerna och lyssna på radiostationen direkt därifrån. Man kan även kolla en hel del program som ligger burkade. De senaste programmen finns där. On demand. På begäran kan man då spela upp tv-programmen. Och jag sa att det inte är några journalister. Det finns några enstaka program där man har någon sån här representant för CNN synlig. Men det är då extremt low key. Det är inte så att de för några agenda eller pushar vissa saker. Utan de ställer också... De går mycket längre än Larry King med att bara liksom låta den som blir intervjuad berätta. Och så ställer de vissa bara frågor för att få dem att prata. Och när man tar in lyssnare i telefon som man gör varje dag klockan 13 svensk tid. Men nu har de inte gått ut i sommartiden så det blir klockan 14 i Sverige. Men nästa vecka blir det från klockan 13 till 15. Då låter man lyssnarna ringa in och så låter man dem bara berätta en sak. Och så tar man nästa. Och den som sitter i studion håller inte på att kommentera och tjafsa fram och tillbaka. Utan man tar då varannat samtal från den ena ståndpunkten och nästa samtal från den andra ståndpunkten. Och så går man fram och tillbaka så där. Och ibland intervjuar man även författare, men även då är det väldigt low-key. Så att hela programmet är väldigt journalistdefensivt skulle man kunna säga. Det blir alltid ett urval i vilka ämnen man väljer naturligtvis, och det finns alltid ett urval med var man sätter kameran. Men sen är ju många tv-program med bara en enda kamera. Det är inte ens några klipp mellan olika kameror, inte ens det. Och ibland då har man kanske två, men det är alltså väldigt väldigt low-key hela alltid när det gäller det här med tv-produktion och journalistik. Och det gör att det är en form av journalistik som är väldigt ovanlig idag, när det finns så mycket vinklingar och snuttifieringar och så många journalister vill vara stjärnor och liksom de egentligen inte menar sig att vara rockartister eller historieförfattare, vad heter det, romanförfattare verkar det mer än att berätta vad som händer. Och därför är CNN en oas som liksom verkligen anstränger sig för att bara belysa olika frågor och olika åsikter. C-SPAN, och då går man till www. Det behöver man för inte skriva, men det kan man göra om man vill. Och sen slår man då in C-SPAN. Det är C-S-P-A-N. Det finns två adresser. Man kan också slå C-S-P-A-N. Det kanske är lättare att koppla ihop visuellt hur det ser ut om man säger det så. C för cable då, och så bindestreck, och så SPAN som span, C-span, och så är det .org. Det är en icke-kommersiell organisation kan man säga. Formellt kanske ett företag, det vet jag inte, men de arbetar icke-kommersiellt. C-span.org kan jag rekommendera, för då kan man verkligen få en inblick i amerikansk politik. Och ibland så gör de även strandhugg och visar andra länders politik. Det kan vara, de sänder väl förhållandevis ofta de här debatterna i England när premiärministern och de här två partierna sitter och hugger på varandra. Och ibland visar de en från andra länder, framförallt om det händer någonting, men ibland är det bara för att visa andra länder. Så ibland översätter de till engelska. Det gör de inte med text, utan det gör de med simultantolk, audion. Och så då kan man få se nyheter från, det kan vara från Ryssland, sen på ryska tvn, och det kan vara från alla möjliga olika länder. Och ibland om det händer något stort i USA så lägger man ut någon lokal tv-station bara rakt ut, så får man rapporter därifrån. Så att C-SPAN är en väldigt intressant källa för att få reda på politik som ser framförallt i USA, men även i resten av världen till stor del. Jag såg när det hände något i Kanada, eller när det var något val där, något viktigt val, så lade man ut kanadenska tvn rakt upp och ner bara, och sådana saker gör man ofta. Så det kan jag rekommendera. C-SPAN C-SPAN.org. I alla fall, jag är pushad för det. Och jag berättar också här nyheten att i Storbritannien så har man nu stoppat förberedelser till ett större terrorattentat. Man har hittat en hel del sprängmedel, arresterat en hel del människor. Det kan vara intressant om man är intresserad av att följa en sån nyhet apropå journalistik. Det är så här att ingenstans vill media så fria som USA. Och England, som är väldigt fritt och öppet land, BBC har faktiskt ganska många hållhakar på sig från myndigheterna. De är väldigt begränsade i vad de får rapportera, förhållandevis då, för att vara ett sånt fritt och öppet västland som Storbritannien är. Men nu när det blir Scotland Yard eller MI5 eller vilka det är, och polisen har sett till att gripa en hel del terrorister i England, så ligger ett lock på, så BBC har inte möjlighet att berätta en hel del av den information som kanske läcker in till dem. Och det kan faktiskt innebära att är man intresserad av att veta vad som händer i England med just den här, det här att de har gripit folk, då kan man faktiskt gå till amerikanska media ibland och få reda på det. Det kan vara folk i England som läcker över till amerikanska media. Så det är bara lite tips som man vill veta. Och det är lustigt hur ibland kan falla sig att även i England, där det är så av stort intresse för dem, där kan då BBC, som är deras stora statliga medieföretag, de kan alltså rapportera mer färre fakta därför att de inte får. Och det har varit så till exempel när det har varit böcker som avslöjat kanske något spioneri som hållit på i England, så kan inte det berättas om i England, men det kan berättas i USA. Och det var samma sak, det var någonting med Prince Charles här, som, nu minns jag inte detaljerna för jag är inte intresserad av kungligheter, det spelar ingen roll heller, men det var någon sån här grej som hade avslöjats om honom, om det var någon betjänt som hade berättat någonting skabröst eller så, och det kan då vara svårt att publicera i England, men det kan man göra i andra länder. Så det kan vara tips. Det är intressant hur media fungerar ibland. Jag vet när IRA kämpade som värst, om vi går tillbaka till 80-talet, så fick BBC inte intervjua företrädare för IRA. Det var väl någon klausul där att det var som att hjälpa fienden ungefär. Ungefär som en krigssituation. Och det är lite förvånande när man får reda på sånt. Det är lustigt med England ibland. Vissa länder så är det förbjudet att lyssna på polisradio till exempel. De menar den här radiokommunikationen mellan bilar och högkvarter och sånt. Och det lär vara förbjudet i England. Det är förbjudet i England. Men så charmiga som engelsmännen är, så hade de lagt i London, så låg till den här polisradion på vanliga, som man kunde få in på vanliga FM-radion, låg liksom på FM-bandet. Så förbjudet att lyssna, men det hade de lyckats placera ändå just där. Och jag gissar, det här är en detalj som jag själv har lagt till i pustet. Hur kan det bli så konstigt? Jo, i Europa så hade vi under många år att det officiella FM-bandet gick från 88 till 100 MHz. Och i Sverige till exempel kunde man finna lite sån här flygradio, jag tror militärflyg uppe mellan 104-108 var det, tror jag. Och förmodligen så låg den engelska polisradion där någonstans mellan 100-108 skulle jag tro. Och de flesta radioapparater då som såldes i Europa gick bara upp till 100, så att det möjligen var en del som var liksom bakgrund till den här undra detaljen. Men klart, kan de sätta vattenrören utanpå husen så att det fryser och säga att ja, men det är så bra, det är så lätt att laga om det här fruset. Och kan de ha tunnelbanor med två strömskenor istället för en, ja, med vanlig tunnelbana där har man ju strömskenor där, för att den andra polen går i vanliga rälsen, och det finns ju en räls där, så kan man använda den. Men i England har man två strömskenor. Det är klart, med ett sånt land som har en sån charmig ologiskhet, så, och jag vet när jag åkte med den här Queen Elizabeth II, den här stora fina ångaren som går över Atlanten, det gick liksom inte att käka dygnet runt. Jag hade ju bott i Amerika, jag var van att äta, kan man alltid göra, det finns coffee shops och fast food och lite mera restaurant food, family coffee shops överallt. På hela Queen Elizabeth var det liksom att första middagen serverad, där andra middagen serverad, men det, man skulle boka bord när man skulle sitta då och sånt där, men det gick inte att, det gick inte liksom bara gå och käka när man ville, det var inte öppet, så att och även BBC som har 25 000 anställda, en av de stora, riktigt stora bolagen där, som är verkligen en av tungviktarna inom radio och television, faktiskt gör en hel del kvalitetsprogram. Det var så många år sedan de inte ens sände dygnet runt. När utlandsprogram vid BBC World Service gick ju då dygnet runt, men inte de vanliga programmen. Och nu, och så börjar man så här vid 7 på morgonen, där lite sen. Att det finns mycket med England som är intressant. BBC 4 sänder fortfarande inte dygnet runt, det är deras P1. Men det gör inte vårt P1 heller här, så att nej, men nu har BBC ryckt upp sig lite grann. Nu har de en hel del internetkanaler och de kör, jag vet inte, de kör sådana dubb och allt möjligt. Så det har förändrats. Ja, och så berättade jag att Sveriges neutralitet har återigen påverkat Sveriges politik mer än den borde. Men det kan jag berätta om senare. Nu måste jag först dra upp rullgardinen. Vänta, det har jag glömt. Ska vi se. Oj, ja, det är sol. Det är jättemycket sol. Alltså. Stäppna fönstret också. Vi har 5,8 grader, det här är Radio Nacka 99,9, klockan är 7:26, god morgon. Solen bara lyser rakt in på mig här och Himlen är, han försöker hålla för solen och titta då på himlen. Den är blå, men det är lite vitton. Den är mest blå, nästan så gott som blå, men det är lite tunt, en tunn, fin liten vit dimma där som ligger någonstans. Jaha, det kanske fönstret ska tvättas. Nej, men det är lite vitt, så att det är lite lätt vit molnighet, men i stort är det soligt. Min termometer visar på 5,4, den ser fortfarande solen, men det ska bli 9 grader idag under dagen, ungefär som igår. Och det kommer bli klart uppehåll hela dagen. Väldigt lite molnighet, så att det blir en klar, solig, fin dag här, sägs det. Och vinden är bara sådär 3 meter per sekund. Sydostlig. Kommer vrida sig mot syd och sen mot väst under kvällen här. Så det ser ut att bli en ganska trevlig dag. Perfekt för att köra bil och liksom motor för kylning och sådär. Vänta, jag ska kolla här. Ja, vi hörs på internet också. Ja, det är bra. Det var lite, jag ska se. Jo då, det går att höra på internet. Radiolars.com kan man lyssna på, eller FM99,9. Jag ber om ursäkt, det var lite distorsion där på radiosändningen. Jag vet inte varför. Men jag berättar här, i Storbritannien så har man alltså hittat en hel del planer för terror. Man har hittat en hel del sprängmedel, ganska stora mängder. Den här Heathrow-flygplatsen i ett förråd. Man har gripit en hel del terrorister som var på väg att göra attentat. Och på Filippinerna för samma sak. Där förbereddes en bombning som påminner om den i Madrid. Och det här är intressant. Samtidigt nu så har man för ett tag sedan gripit en hög al-Qaida-ledare som var en av cheferna för operationerna där. Men vad det här för på tanke är ju att det har klagats en hel del på att USA har placerat en hel del misstänkta terrorister på Guantanamo-basen. Och det sägs att det här stämmer inte med ett rättssamhälle, bara plocka folk så där. Men du har hört i saken att när det gäller terrorn så anser många att det är ett krig mot terrorn. Och i krig råder ju inget rättssamhälle och ingen demokrati, det är så det fungerar. Och man kan också ställa sig frågan, det som hände i Madrid var ju någonting alldeles fruktansvärt. Tänk om det hade kunnat förebyggas genom att man hade haft några misstänkta terrorister fängslade. Av två skäl kan det då hjälpa. Dels har de inte möjlighet att utföra sina attentat eller planera eller fixa dem. Och dels kan man förhöra dem och pumpa dem på upplysningar. Och kanske är det just det som har skett när man nu har hittat alla de här skurkarna i Storbritannien med sprängmedel och när man hittade planerna på Filippinerna till ett nytt Madrid-attentat. Kanske är det ju så att man har lyckats förebygga en hel del massmördande genom att man har hållit de här fångarna på Guantanamo och även England har liknande internering av folk och förhört dem. Och det är så här krig är, att det handlar inte om ett rättssamhälle eller demokrati. Det är det som blir lite fel när vissa försöker anlägga rättssamhället i kampen mot terrorn. Det handlar om krig som är en jävlighet. Det finns liksom ingen rättssamhälle, ingen rättvisa eller ingenting. Utan det handlar bara om att vinna. Dessutom handlar det inte om att gripa någon efter ett brott och föra dem till domstol. Utan det handlar om att agera innan de lyckas ställa till skada. Men den större risken är naturligtvis att ett rättssamhälle minskas under krig, och så har det alltid varit. Då minskas alltid de demokratiska fri- och rättigheterna, vilket är det som terroristerna vill dessutom. De vill inte ha ett demokratiskt väst. Så visst spelar man en angripare i händerna när man tar till krigsmetoder, men annars sen så är man ju också tvungen att göra det. Det är ett dilemma. Så det är lite av krigets verklighet. Och ofta får man inte reda på vilka terrorattentat som har förhindrats av att man har fångat in såna här terrorister i förhand. Därför att det ska hållas hemligt, därför att man inte vill avslöja naturligtvis om hur man har fått reda på saker och så vidare och så vidare. Men vem vet, kanske om 25 år när vissa sekretessregler släpps så kanske vi får reda på mer om det var så att en hel del terror stoppades på grund av internering. Vad Al-Qaida-chefen berättade, han som greps för ett tag sedan borta i Pakistan var det, där man nu försöker hitta en hel del, som jag berättade om igår, en hel del Al-Qaida-folk där gömda i grottorna. Han berättade att den 11 september i USA så hade man planerat den andra våg av attentat på västkusten också. Och det var väldigt nära att det blev sån, men man lyckades inte efter de första attackerna genomföra den andra vågen då på västkusten. Och även i Chicago, Los Angeles hade man planerat att fälla några fler höghus, ungefär som man gjorde i New York. Sears Tower i Chicago, och nu kommer jag inte ihåg vad byggnaden heter i Los Angeles, men det spelar ingen roll. Men som jag berättade om tidigare, det kanske inte hade fungerat lika bra i Los Angeles, för på grund av jordbävningarna så är det faktiskt så att många byggnader är byggda lite annorlunda för att kunna tåla jordbävningar, som man har bland bärande balkar även utanför husen i Los Angeles. Och vem vet, de kanske då hade gjort att ett plan inte hade kunnat komma in som en missil och stanna in i byggnaden och tända eld med getbränslet. Det kanske hade ramlat ner på marken utanför, så vem vet, det kanske inte hade fungerat lika bra i Los Angeles. Hoppas väl du får reda på det, om det skulle ha funkat eller inte. Det här har din Nacka 99,9, klockan är 7.34. Vi har 7 grader visar min termometer. Jag tror det är lite glädjemätare. Solen lyser rakt här i Saltsjöbaden just nu och kommer att göra så i hela Stockholm hela dagen, och vi kommer få 9 plus grader idag. God morgon! Dagens Nyheter har en intressant story idag som de verkar ha spräckt. Det är att Sverige har en neutralitet, men det skriver inte de någonting om. De berättar att i Västervik, där nu försvinner 500 jobb för att de exporteras till Ungern. Det är Electrolux som kommer att friställa en hel del människor i Västervik och skicka jobben till Ungern. Och DN kan nu berätta, reporten Dan Lukas kan nu berätta att det här är en del i en JAS-affär. Alltså så, för att Sverige ska kunna sälja JAS, jaktflygplanet. Vad det JAS står för, är jakt, attack, strid eller något sånt där, vad tror jag. Just det. Jakt, attack, strid, ja. Men det är så att för att Sverige ska kunna sälja JAS-planet till Ungern så har det tydligen skett en sån här kohandel att då ska Electrolux flytta till Ungern också. Och det här visar ju återigen hur farligt det är med den här så kallad neutraliteten. Nu är det många som säger att Sverige inte når neutralitet i praktiken, men det är en helt annan story. Men tack vare att Sverige inte kan vara med i NATO, vi fick ju 7 nya NATO-medlemmar här igår, och tack vare att Sverige ska stå utanför det, så kan man inte bara då gå in i väst vapensystem också, utan Sverige är så tvungen att tillverka egna stridsflygplan som JAS till exempel. Och det är fruktansvärt dyrt att ha en egen vapenindustri och försvara ett sånt litet land med 9 miljoner på en yta som är som Kaliforniens. Så det är fruktansvärt dyrt i statsbudgeten att tillverka vapen som man då måste när man är neutral. Och då måste man sälja vapen. Som jag berättade tidigare så tvingas Sverige då sälja till skumraskregimer, därför att de här demokratierna ligger oftast ekonomiskt och materiellt bättre till. Så de är oftast inte intresserade av att köpa vapen från någon annan än sen själva. De kan tillverka det själva. Så Sverige tvingas dels sälja då vapen till skumraskregimer. Och det var inte länge sedan det avslöjades att regeringen har sagt, nu minns jag inte, bara 10 länder som finns på svarta listan som man inte ska handla med och sälja vapen till. Och Sverige hade sålt till 8 av dem, berättas det nyligen. Det är också en sån här grej som inte sen får så mycket genklang i nyheterna, som inte gynnar journalister och skälla så mycket på makten. Men det är en helt annan story. Men det visar alltså att neutraliteten gör att man får dåliga kompaner helt enkelt. Man får handla med de värsta, och det visar som nu att man då Ska jag kolla på kohandla och flytta jobb till Ungern för att kunna få sälja JAS då? Och hoppas på att det ska bli ekonomi i Bofors istället. Eller det är väl inte där man tillverkar, det är väl Linköping va? Men så att det blir ett väldigt sjukt spel. Det borde ju vara så att man kunde bestämma sig för om man vill tillhöra demokratin eller inte. Och då borde man ingå i det försvarssystemet för att minska risken för att bli angripen. Det är det som är största fördelen med NATO. Man slipper risken att bli angripen. Det minskar till nästan noll. Och skulle man bli angripen så har man betydligt större skydd också. Och risken för att bli angripen ökar när man står utanför. Dessutom måste man handla med skumraskregimen. Så att det är på något sätt bara nackdelar med att inte vara med i NATO. Och jag vet inte om det är en fördel att på kort sikt så kan man då hålla vapenindustrin igång. Och det kan vara någon form av fördel. Men det är ju catch 22. Det måste ju hållas igång för att kunna försvara Sverige i första hand. Inte bara för att exportera vapen. Jag vet inte om det liksom har gått så långt att det här med att kunna exportera vapen har blivit så viktigt. Så att då måste man stå utanför NATO den anledningen. Jag vet inte om det kan ha gått så illa. Men var man med i NATO så hade man ju möjlighet att försöka sälja vapen inom NATO i så fall. Fick man konkurrera med de andra, men... men det var i så fall en bättre lösning. Så det här är lite tråkigt att att Sverige säljs ut på grund av den politik som har förts under så många år. Både Sveriges medborgarland och riskerar att hamna illa ute. Och så måste jag bara säga att det finns ju som säger att ja, men vi har ju såna hemliga liksom, vi hjälper ju NATO i hemlighet. Det var ju så med DC-3 som sköts ner till exempel. Och vi har övningar. Men det hör ju till saken att att vara fullvärdig medlem är ju att man är medlem på riktigt. Är man sån här underhands allierad så har man ingen garanti för att för det första NATO verkligen kommer att hjälpa om det skulle vara så att man blir anfallen. Utan snarare kanske så att NATO heller utkämpar striden utanför länder, utanför NATO-länder naturligtvis. Så man har större chans att hamna i ett krig och bli utnyttjad. Och det här att man är, det finns ju två sorters allierad. USA och England var allierade med Stalin under andra världskriget. Inte för att man gillade Stalin eller ville stödja kommunismen, utan bara för att Hitler var en större fiende som man var tvungen att försöka klå. Och en sån allierad vill man ju inte vara. Man vill ju vara en riktig allierad i så fall. Så att den här, jag vet att det finns många i Sverige som tycker att ja, det är bra, vi liksom är med något, lite hemlighet. Men jag vet inte om det är så bra. Det är verkligen en garanti. Och det är väl mer NATO som tjänar på det än vad det är Sverige som tjänar på det. Så att det verkar som Sverige har blivit sålt ut av svenska politiker i många år. Och säkerheten har varit i fara. Och dessutom då att skicka vapen till skumraskregimer som har gjort i många år på grund av det. Och dessutom då tala om fred samtidigt och sånt här. Så att det är en hel del tråkigheter som har följt på grund av den här så kallade neutraliteten. Och det senaste alltså idag i DN kan man kolla på DN Ekonomi där det står att Electrolux flytt av jobb och tillverkning till Ungern har förmodligen att göra med att Sverige ska kunna sälja JAS. I alla fall, så var det med det. Nej, nu ska jag gå in på lite roligare saker. Det här har du Nacka 9,9. Vi kommer få 9 plusgrader idag, soligt väder hela dagen, en underbart vacker sol. Och med stund ska vi återvända till idyllen med konstnärerna i Saltsjöbaden här. om du håller med mig eller inte håller med mig, tycker att det är helt fel jag säger, för när ingen hittar Radio Nacka 08 716 44 17. God morgon, det här är Radio Nacka 99,9. 08 716 44 17. Klockan är nu 7:46 och vi har en 4-5 grader utanför fönstret. Det kommer kliva upp till 9 grader under dagen och det kommer vara soligt hela dagen. Bara lite enstaka små molntussar då, men det är liksom bara för att kontrastera mot solen, som man känner solen. Ungefär som ett konstverk. Ja, men som en tillfällighet då sitter jag här med en bok i handen som handlar om Exit och Saltsjöbaden, som jag tänkte då läsa vidare ur. Och igår så berättade jag hur Lars Westman, som har skrivit boken, berättade hur han hade upplevt 50-talet och vänstervågen lite grann, och hur han hade träffat Lars Forssell och som hade läst en dikt, men det var en Frödingdikt, och jag läste den igår. Och Lars Westman berättade att han hade börjat åka in till Freden i Stockholm och komma hem efter att tåget hade kommit hem, så han fick gå ut med järnvägen och sånt där. Så kapitlet heter Så drevs vi ut ur paradiset, som är halvvägs in i nu. Och det fortsätter så här. Stig Danielsson och Li och Bittan kom in på Konstfack. Konstskolor var i princip åt helvete, sa genierna som gick där. Men Konstfack hade bra fester, som vi andra också tog oss in på. Stig hade vuxit upp med både Carl Gerhard och Grünewald som grannar, och min pappa som var överläkare och umgicks med båda, och med alla konstnärerna där ute för övrigt. Stig kände Fatima, Carl Gerhards vackra och mystiska fosterdotter som gick i franska skolan in i Stockholm. Oj, nu måste jag vända kassettbandet. Ursäkta, det är RF-bandet som tar slut. Ja, ska vi se. Då fortsätter vi. Carl Gerhard själv såg vi när han gick och klippte sig och tonade håret hos barberare Jönsson. Alla var vi stamkunder hos Jönsson. Han hade klippt oss ända sedan vi var små och var tvungna att sitta på en planka tvärs över armstöden på stolen. Ibland möter jag Helge Jönsson på Slussen. Kommer ihåg när du satt på plankan hos mig, säger han. En gång när Carl Gerhard skulle komma tipsade han Saltsjöbadstidningen som kom dit och gjorde en reportage. En helsida blev det och Jönsson fick Carl Gerhards memoarer med dedikation. Eivin Jonsson och Alice Babs flyttade ut. Saltis höll på att bli lite väl mondänt. Men Willem Ekelund brydde sig ingen om, utom Oskar Bergman. Ekelund hörde redan då till våra klassiska poeter, fast inte många läste honom. Han hade flyttat upp från Skåne för att vara nära sin vän Oskar. Och Oskar hade hjälpt honom ekonomiskt och sålt hans böcker under 20- och 30-talen. Ett tag kunde man inte köpa en målning av Oskar utan att samtidigt köpa en Ekelund-bok. Om man inte fattar Ekelund, fattar man inte mina målningar, förklarade Oskar. Willem Ekelund lämnade inga spår här ute. Inget skvaller om honom, inga fester gick han på. Kanske var han rädd för att åka i slagsmål. Nere i Skåne hade han slagit folk på käften, det hade Oskars son Lars-Olof berättat. Få visste att han bodde här ute, om de överhuvudtaget kände till honom. En gång gick han ner sig på Baggenfjärdens is och höll på att drunkna. Men det blev inte ens en notis i Saltsjöbadstidningen. Jag minns att jag tyckte Sverre Eriksson var modig som blev konstnär. Vi trodde alla att han skulle bli musiker. Han var stjärna på fiol i skolfilharmonikerna. Men plötsligt bara försvann han. Han gick till sjöss och blev telegrafist. Gnist på handelsfartygen. När han sen började måla så såg jag att han hade mycket av sin pappa Exets vitalitet. Detta var Sveriges förbannelse. Det var förstås hans egen privata vitalitet, men vi kopplade den direkt till farsan. För någon tidning gjorde jag ett urfån i beställningsjobb om honom som Exets son. Det var antagligen det sista han ville bli påmind om. Han stod verkligen på egna ben och vågade till och med ösa på i färgen, med alla risker det innebar att bli jämförd. Detta var på 60-talet. Exet hade fått en hjärnblödning och det var närmast landsorg innan man förstod att han inte ville knäckas. Har herr Eriksson ingen hobby, sa kuratorn på sjukhuset. Vill inte herr Eriksson knyta röjor? Då begärde Exet fram penslar och färger och satte igång igen med penseln fastbunden i handen. Jag och Lou Hertzman var nere hos honom i Söndrum och gjorde reportage för tidningen Vi. Det var där i Söndrum utanför Halmstad han alltid håller till på somrarna. Här målar han nu så det stängt om fingrarna på honom. Hans stil var starkare än han själv, verkar det som. Och han hade garvet kvar. Det var också starkare än han själv. Det var ju rätt trösterikt. Som om konsten trots allt var starkare än människan. Som konstnär var man bara ett redskap. Det gällde bara att hitta stilen. Och sen åka med i det stora racet. Den fråga man grubblar på var hur man skulle hitta stilen. Ja, det får räcka för idag. Mer imorgon. God morgon, jag heter Lasse Lundberg. Det här är Radio Nacka 99,9 och vi läser högt varje morgon nu Lars Westmans Exet och Saltsjöbaden. Klockan är 7.52. Vi har en solig morgon och vi kommer få en solig dag upp till 9 grader idag. Onsdagen den 31 mars, vilket då innebär att imorgon är det 1 april, så att bara varna redan nu. Så det är enda dagen på året jag kan köra hela mitt program utan att be om ursäkt. Thank you. Underbart vackert, soligt här och trevligt. Vad skönt att få lite sol, va? Ja, fast inga. Säg den glädje som var beständigt. Nu hittar jag just här en story från Associated Press som säger att immunförsvaret hos kvinnor minskar av sol. Jag vet inte, är det så de menar verkligen? Det brukar vara tvärtom, att solen är bra för immunförsvaret. Jag håller på att läsa det här, men de kanske menar att virus växer till sig. Och det här innebär att virus kanske också lever upp när det är sol som alla andra. Man skriver här att det är en möjligen en ökad risk för sexuellt överförda sjukdomar när det är soligt. Och då menar man inte att människans aktivitet förändras, utan kanske snarare att solen i sig påverkar immunförsvar och virus. Så jag vet inte om det stämmer. Vi får väl kanske höra mer om det. Det står sun may increase, så att det är en sån här story som kanske inte är så mycket, men låtsas vara någonting. Soligt hela dagen idag kommer det bli i alla fall, och plus 9 grader under dagen. Just nu har vi väl en 4 grader här redan i Nacka. Den 31 mars. God morgon. Ansvarig utgivare för denna sändning är Radioföreningen Nacka. Jag heter Lasse, kommer tillbaka som vanligt imorgon igen klockan 7 på morgonen.